Ja.
Men detta band är en direkt fortsättning från band 332-3.
Olof Krantz var en märklig man, en konstnär som med sin pensel skildrat livet och människorna i Bishop Hill. Idag betraktas han som en av Amerikas tidigaste och bästa naivister. I den serie av porträtt som Krantz målade finns också Jonas Olsson, den nye omstridde ledaren efter profeten.
Jonas Olsson var en skicklig folktalare och framförallt en slug intrigmakare och partiledare. Han var äregirig i högsta grad och avundsjuk, vilket han förstod att dölja under en dräkt av Kristi ödmjukhet. Hans predikningar var tal till folket och andades idel kärlek, och snart hade Olsson undanträngt andra som han trodde stod honom emot. Folket lät förleda sig att medgiva en inkorporering av ägorna. I stadgarna, som aldrig upplästes för folket, dikterade Olsson att om kolonimedlem skulle ogilla den religion som predikades inom kolonin, skulle denna uteslutas med förlust av all äganderätt eller ersättning för sitt arbete. Styresmännen som ville lysa som stora och mäktiga handelsprinsar anlade banker och ingingo i järnvägsspekulationer. I dessa affärer vore de alldeles okunniga och förlorade därpå några 100 000 riksdaler. Förlusten ersattes snart av medlemmarnas arbetsamhet. Styresmännen vore mer eller mindre besläktade med varandra och synes ha ingått i ett hemligt förbund att på detta sätt tillvälla sig kontrollen av kolonins egendom. Få vågade i början sätta sig emot av rädsla för det spionerisystem som infördes. Men då många fördrivits från kolonin utan ersättning för sina andelar blev motståndet slutligen så högljutt att Jonas Olsson och hans småprofeter måste avsäga sig predikoämbetet. Religionen begagnades som ett medel att hålla folket i lydnad. Med mycken högaktning tecknar Anna Maria Stråle.
Så gick det inte längre. 10 år efter mordet på profeten 1860 upplöstes kolonin som ekonomisk förening. Jordar och andra tillgångar skiftades. En nära 20 år lång process skapade bitterhet och fiendskap mellan medlemmarna. Många lämnade Bishop Hill och skaffade gårdar på andra håll. Under nedgångens tid kom inbördeskriget 1861. Bishop Hill bidrog med ett helsvenskt kompani som aktivt deltog i striderna. Här står de blivande nordstatssoldaterna uppställda vid mönstringen. Svenskarna kommenderades av kapten Erik Forse från Malung. I Bishop Hill levde många särpräglade människor, bland annat det tekniska snillet Jonas Berggren. Vid sekelskiftet såg han en av Edisons fonografer, byggde en egen talmaskin och gjorde inspelningar bland svenskarna.
Thank you.
Can I help you up?
Idag lever Bishop Hill på minnen. För de unga finns inte många arbetstillfällen. De äldre kvarvarande är ofta jordbrukare. Efter långa arbetsdagar händer det att svenskättlingarna träffas och talar om det gamla landet. Ett land som få av dem har sett.
Jesu namn till bors vi gå, välsigna Gud den mat vi få. Ditt namn till ära oss till gagn, så får vi mat i Jesu namn. Ditt namn till ära oss till gagn, så får vi mat i Jesu namn. Amen. And this is the way it literally translates. In Jesus' name we go to the table. Bless, Lord, the food we take. Your name we'll praise as we go. Your name we'll praise as we go. Amen. That's it.
So you can't even get Wednesday off.
I Bishop Hill idag, en gång säte för religiös sekterism, är det få svenskättlingarna knappast mer religiösa än genomsnittsamerikaner.
I've always enjoyed creative cooking myself.
Oh, it's just right.
Yeah, isn't that
good? I don't know how we're going to do this.
I believe very strongly that Bishop Hill is the most important Swedish site outside of Scandinavia. And I also believe very strongly that it deserves to be supported by the people in Sweden, as well as the Swedish American community in this country. The money that is coming in from Sweden now is very important because of the need for the money for the restoration. The Heritage Association owns 7 major buildings in Bishop Hill, 5 of them of the colony structures. And the need for the restoration is tremendous because of the huge buildings and the deplorable condition that most of the buildings were in by the time the Heritage became involved in them.
Would you like Bishop Hill to be a kind of tourist town? I know that every year 60,000 people are coming in.
I think if Bishop Hill is going to continue to be a living community versus an empty museum village, then tourism is Bishop Hill's only industry. But we want it to be not over-commercialized. We want to keep Bishop Hill pure and the spirit of Bishop Hill whole. We don't want it to become over-commercialized, but yes, we will be dependent on tourism for many, many years.
Still our rest.
Då lämnar vi Bishop Hill i Illinois, USA, och landar här i Biskopskulla i Uppland. Och här finns det svenska Bishop Hill-museet som säkert kommer att få många besökare i sommar.
Välkommen till Texas. Hit kom faktiskt en hel del svenskar på mitten av 1800-talet. Den allra första var Sven Magnus Svensson som bidrog till att många smålänningar kom till den här ensamma staten i södra USA. Och Sven Magnus Svensson, han investerade i Texas och han köpte mycket mark i norra delen av staten. Och två av hans söner kom sedan att ta över marken och driva några av de största rancherna i Texas. Så det kom faktiskt hit smålänningar som blev cowboys på prärien. Och du ska få träffa de som kom hit lite senare. Du ska få träffa de som var släktingar till de allra första svenskarna. Det här är programmet om svenskarna i Texas.
Det här är Svenssonmark. Sven Magnus Svensson lämnade Sverige 1836 med bryggen Rhine. Då var han 20 år. En driftig yngling som snabbt lärde sig engelska i New York och arbetade som bokhållare. 1838 kom han till Texas och började arbeta som försäljare i södra delen av staten, och det gick bra. Han gifte sig med läkaren och ranchägaren Longs änka, Jeanette, och blev på så sätt ägare till en ranch. Hans hustru dog och han gifte om sig med Susan Hudson McReady, som också förde en ranch med sig i boet. Affärsmannen Sven Magnus såg möjligheter i den lilla hålan Austin, som skulle bli delstatens huvudstad. De flyttade dit, han köpte mark, och på den stod bland annat den här timmerstugan som idag är ett historiskt monument i Austin. Marken han köpte döpte han till Govalle, småländska för bra odlingsmark. Och Govalle heter en stadsdel i huvudstaden Austin än idag, fast knappt någon vet var namnet kommer ifrån. På somrarna fylls Govalle park med Texasbor som vill koppla av. Barnen leker och föräldrarna grillar och stökar med sina picknickkorgar. Att det finns Govalle park, Govalle tvättinrättning och Govalle affärer, det beror alltså på att en ung bondpojke lämnade det fagra Småland 1836. Barkeryd i Småland ligger mellan Växjö och Jönköping. Sven Magnus växte upp i den här trakten. Han arbetade en tid i Eksjö innan han emigrerade från ett land där barnadödligheten minskade och familjerna växte och marken inte räckte till för att mätta alla munnar. Sven Magnus mamma, Margareta Andersdotter, var välkänd väverska, och morbrodern Svante Palm, som skulle komma att hjälpa Sven Magnus i Texas, kom från Bästhult, där de äldsta byggnaderna inte längre finns kvar.
Nej, det gör det inte, för att det var ju tre gårdar som låg på samma plats här. Och här föddes ju Margareta, Sven Magnus mamma, och brodern Svante Palm. Och Margareta, hon flyttade ju sedan till Lättarp, och Svante Palm, han var den som fick utbildning utav klockan och prästen. Det fanns ju ingen skola, men den räckte den utbildningen, så han blev jurist. Och sedan fortsatte detta att han blev kallad 1844 till Amerika utav Sven Magnus. För Sven Magnus behövde en duktig bokhållare och det var hans första uppgift i Amerika.
Och den här förfrågan från Sven Magnus om att morbrodern skulle komma över, den kom ganska lägligt.
Den kom lägligt för han var ju jurist och så hade han ett extra knäckt att vara journalist nere i Kalmar på barometern. För han hade fått plats där. Och då råkade han skriva något om vår kung som inte passade riktigt bra. Och det var han väl lite ute efter och att få något för. Men så hade han också lite kranka kärleksaffärer och då passade han sticka kvickt över till Amerika till sin systerson. Mm.
Och Svante Palm blev mycket framgångsrik i USA.
Oh, han blev mycket framgångsrik för han skötte de här affärerna först och sedan så kom han in i olika uppdrag och han blev ju konsul, svensk-norsk konsul i Texas och sedan så vidarefordrade att han också samlade oerhört mycket böcker och byggde upp ett helt museum eller bibliotek med 30 000 exemplar och detta är ju nu skänkt för han hade inga ättlingar och detta museum finns ju och det finns idag att det drivs och ger lite inkomst. Och det gör att 3-4 får stipendier därifrån för vidare utbildning. Och han har ju betytt oerhört mycket för Texas. För han satt ju också med i kommunfullmäktige i Austin. Och sen fick han också Vasaorden. Ja, det är lätt upp. Och det var här Sven Magnus födde och växte upp. Och som liten Pavel satt jämte sin mor när hon vävde matte. Och hon dunkade in det viktigaste i livet för han gick inte i skola. Eller det fanns ingen skola här i Barke på den tiden. Och sedan det här byggnaden är lite annorlunda. Genom att det huset som Sven Magnus föddes i, det ligger inbyggt i den här stora villan som nu finns. Och det är på det viset att den var 13x8 där Sven Magnus föddes i två plan. Men idag är den 23x10. Och då har man byggt in det gamla och timret ligger i väggarna kvar. Och det är det som är det fina i det här.
Och här växte Sven Magnus upp tillsammans med sina syskon.
Ja, han hade 4 syskon. Bara Sven Magnus och hans syster Anna åkte till Amerika. Och det var hon som blev första vittnet att Sven Magnus verkligen hade lyckats. Man trodde inte på honom med i Barker. Men Anna blev ett vittne. Det första av dem.
Det här är gården Långåsa. Här bodde Långåsa Johan. Sven Magnus lämnade föräldrar och syskon kvar i Sverige. Systern Anna följde alltså med över senare. Men brodern Johan stannade på gården Långåsa och blev en viktig faktor när Svensson-imperiet växte i Texas. Och här bor idag Alf Karlsson som hör till Svensson-släkten.
Johan i Långåsa, som vi säger, köpte Långåsa. Och var ju född i Lättarp. Och han var 2 år äldre än sin broder Sven Magnus som reste till Amerika. Johan arbetade och byggde upp detta Långåsa på ett mycket fint sätt. Han odlade mossa och backa och kärr. Och det stod ju också på en gravsten. Men han var inte bara det. Han skötte mycket i socknen. Han var kyrkvärd. Han var nämndeman. Och han var ordförande i socknen här när det gällde sockenstämman. Men det räckte inte bara det. Han fick en mycket stor uppgift när hans broder Sven Magnus åkte till Amerika och förvärvade stora egendomar där. Och då behövde han arbetskraft. Och då kom han på att 1847 åka hem. Och då kom han hem till sina föräldrar och till sin broder Johan och säger att han vill ha över arbetskraft. Han vill ha över smålänningar och barkrusbor dit för att arbeta och ge dem bättre möjligheter. Det fanns mycket dåligt med arbeten som gav utkomst här i Barkryd. Det var trångt. Och därför så ville han hjälpa dem över för att få det bättre. För han kunde ge den chansen. Och då fungerade det på det viset att Sven Magnus hade biljetter med sig. Som han överlämnade till Johan. Och det var bara att skriva på sitt namn. Och när man har skrivit på det här namnet och rest över så fick man arbeta ett år eller ett och ett halvt år för att kvitta sin biljett. Och så fick Sven Magnus arbetskraft och så fick de det bättre än här. För det var på det viset att vi hade för mycket folk här och det gav dålig utgång. För gårdarna började att delas upp en och två gånger och då blev det till slut bara torrt. Och det gjorde att det blev bra för den som blev kvar.
Långåsa Johan, han blev både agent och värvare.
Ja, det blev han och här blev ett imperium här i Långåsa där han satt och värvade folk. Och han reste kring med sina hästar så långt han kunde nå på en dag. Och därför nådde han ju samtliga grannsocknar också. Men det är klart, den största delen tog sig Barkryd. Och under Sven Magnus tid så emigrerade 460 drygt bara ifrån Barkryd. Och sedan fortsatte detta efteråt. Så att fram till 1927 har vi en statistik på 766 stycken Barkrydsbor som gick. Via den emigrationen.
Det var en kraftig åderlåtning egentligen av ett
litet samhälle. Det var en åderlåtning, men det var på det viset att det var ju så här att det blev bättre för de som for och bättre för de som blev kvar. Men det drog ju också grannsocknarna här, för han blev ju också orsaken till en 5000 länsbor under sin levnad, Sven Magnus, och sen fortsatte det ju därefter så det kanske blir 10 000-tal ifrån länet.
Johan och Sven Magnus hade en annan affär ihop också.
Ja, det var ju det här med bomullen. Det var ju så att när Sven Magnus hade kommit igång riktigt med den här ranchen och spannmålsen så började han också med bomullen som gick väldigt bra. Och han köpte också upp bomull. Och den skickade han över till Göteborg och den tog just, gick till Johan i Långåsa då i hans namn. Och sen fördelade han ut den över hela landet och det gav en mycket, mycket fin inkomst här. Så pass fin inkomst att han köpte en herrgård i Nässjö som heter Ingsberg.
En annan Svensson släkting, barnbarn till Långåsa Johan, kan berätta mer.
Sven Magnus Svensson, som sedan blev så rik i Amerika, han hade sett den här byggnaden, den här gården vid tidigare tillfälle och tyckte att den var väldigt fin. Och då tänkte han att han skulle köpa den till sin mor. Och då skickade han en båtlast bomull från Amerika som såldes här i Sverige. Och utav de pengarna så köpte de den här gården. Och sen så fick hans mor en hemvist här och liksom hans bror.
Johan på Långåsa?
Johan på Långåsa, ja.
Så det blev lite emigrantkontor på den här gården?
Det kan man ju
gården.
Säga att härifrån sköttes nog mycket av emigrationen, det tror jag.
Mm. Och sen så stannade gården i släkten ganska länge?
Ja, det gjorde den. Sen skötte ju min farfar Johan gården och sen småningom min far också, han heter Karl.
Så du har vuxit upp här?
Ja, det har jag gjort. Jag sprang ju här och lekte som barn och jag hade ju 5 halvsyskon också, de var lite äldre än jag, men själv sprang jag runt här i 6-7 års åldern och sprang och lekte.
Några av dina halvsyskon försvann till USA?
Ja, Gustav är fortfarande kvar, han åkte över 1927 när min far dog. Och sen har han varit i Amerika hela tiden. Och han har varit på den här ranchen, Sven Magnus Svenssons ranch.
Du har inte haft någon längtan dit?
Nej, inte riktigt kan jag inte säga att jag har haft.
USA har förlorat en cowboy som inte åkte över.
Ja, det hade ju för sig varit trevligt och allt hade varit annorlunda. Men det har blivit bra som det har blivit.
Brev kan berätta. Det här brevet skrev Sven Magnus i Austin år 1852. Till sin käre bror Johan. Och han berättar att Johans tidigare brev cirkulerar hos släktingar i Texas som vill ha allra minsta nyhet från det gamla landet. Kompanjonskapet var fördelaktigt för de två bröderna. Sven Magnus reste flitigt och kom hem på besök många gånger. Hans mamma kom på ett drygt årslångt besök i Texas men återvände till Barkeryd och sen Nässjö. Där Sven Magnus besökte henne på herrgården.
Den här mattan har min farmors mormors mor gjort, Margareta Israelsson från Lätta. Det sägs att hon gick ut i skogen och memorerade, kan man säga, blommor som hon sen gick hem och omsatte på mattor. Hon gick ut och hämtade växter som hon själv färgade. Hon var en mycket berömd mattöverska.
Ja, det var hon tydligen.
Ja.
För det var många som fick eller köpte hennes mattor.
Ja, bland annat så är den här mattan bakom ja, något liknande i alla fall. Som, det sägs att den är liknande när hon gjorde till Oscar den första och Trotting Visseri.
Sven Magnus var en affärsman med visioner. Han bodde på sin Govalle ranch och köpte mark längs den blivande huvudgatan i Austin. Han investerade i byggnader och hyrde ut i samarbete med morbrodern Svante Palm som var administratören och kamrern. Byggnaden där Avenue Hotel inrymdes tillsammans med affärs- och advokatlokaler ägdes av Sven Magnus. På de första rancherna Sven Magnus övertog fanns slavar, men han var emot slaveriet och stödde nordstatssidan. Det här är Sven Magnus ruin. Han, liksom många likasinnade, fick fly från Texas till Mexiko 1864 på grund av att de stödde motståndet till slaveriet. Och det magnifika hus han hade börjat bygga blev bara en ruin. Det byggdes aldrig färdigt. Affärerna sköttes av morbrodern som officiellt blev ägare till Sven Magnus hus och mark en tid. Men redan 1855 hade Sven Magnus hyrt tre arbetare, ja, slavar, av en granne under en begränsad tid. Det visar det här kontraktet. Efter Mexiko bosatte sig Sven Magnus i New Orleans och startade en bankirrörelse, och snart flyttade han till New York och startade bank, samtidigt som han köpte mark i norra Texas där järnvägar började dras. Han köpte mycket mark och ägde stundtals mer mark än några av våra mindre landskap. Ja, det här är Sven Magnus mark. Smålänningar importerades för att bli arbetskraft, cowboys, på Svenssons fyra stora rancher. Svensson skänkte mark till kyrkan så att samhällen kunde växa upp runt kyrkorna. Så skedde i Stamford till exempel. Sönerna Sven Albin och Eric Pearson fick starta rancherna i norra Texas. Ja, de fick faktiskt hyra marken av fadern, som tog ut både hyra och ränta på lånade pengar.
Well, the middleman is my grandfather, A.J. Swenson. And he was the first of my side of the family to come from Sweden to the U.S. And the gentleman on the left there is W.G. Swenson, who's my father. And the man on the right is A.M.G. Swenson, another son of A.J., my uncle. And they all were, at various times, manager of Swenson Land and Cattle Company.
And you have worked for the same company?
And now I was a manager and a vice president of Swenson Land and Cattle Company. And I still work for part of the old owners. It was divided up into four companies in 1978. There's four major family groups, and I'm still associated with one of them.
Yeah, where we're at right here is we're right here on the corner of the ranch. You can see the sign here in the background. This is basically the eastern edge of the main body of the ranch here. If you can kind of look back over there to the what we like to call the mountain range back there, it's about 8 miles over there to that, and then the rest of the ranch runs about another 7 miles up there on top. And we've got about 43,000 acres here in this main body of the ranch. And these mesquites that you're seeing right over here in the background, we've got a project that's an ongoing project that the Swensons have had since the 1940s, going in there and clearing those mesquite out, trying to make it, you know, just kind of a natural prairie. Those mesquite are a hindrance, take the moisture away, and they make it where you can't, the grass doesn't grow as good. And so that's, we've been trying to get rid of those. And these right here, we're going to get around to it here in a year or so.
Are you still well known for raising good cattle?
Yes, the Swensons have always been known for that, and we've tried to carry on the tradition through breeding and finding better lines of the Hereford cattle, and doing a little bit of crossbreeding, but mainly we're still known for a good purebred line of Hereford cattle. Mm-hmm.
How many cowboys are working on such a huge farm?
Well, at the present time, we've only got about 8 cowboys working right now, and we can make do with that. And we've got 3 farmers and 8 cowboys. in the past they've had more, but we've had to scale back because of economics and times have been pretty tough, so we're making do with less people now.
And you're growing some as well, not only raising cattle.
Right. We've got about 6,000 acres of cropland, and about 5,000 of that we put in wheat, winter wheat, every year. And cattle graze that, and then we'll harvest it. If we get enough rain, we'll try to harvest it in May or June. And the rest of that, we'll grow hay grazer for the cattle. We put up hay bales and have a little bit of oats for the horses.
Harry är barnbarns barn till Sven Magnus och äger den stora Throckmorton-ranchen. Han äger hotell på östkusten också och kan berätta om sin mormors bröder.
Around in 1875, that time, they started to put a tax on the land. And so his sons said, if the land is going to be taxed, let's start a business there, a ranching business. And they were the ones really that put together the business aspect. And they fenced some of the land and ran cattle on it, and then gradually improved the land and the fencing and the facilities. But fencing in those days, this particular ranch is approximately 50,000 acres, and there might be one fence just around the whole perimeter of it. So it wasn't the type of fencing we think of where a pasture might be 1,000 acres to 3,000 acres. The pasture was 50,000 acres, or maybe 100,000 acres. And so that was the origin of the ranching business here.
And now you are on one of the huge ranches. What do you use it for?
Well, this ranch is used principally for raising cattle. They're beef cattle. And we also grow winter wheat. This land that we're standing on right now is much flatter than some of the land, and the soil is a little deeper here. So we use this area of the ranch for raising wheat, and there's about 12,000 acres planted in wheat that we plant in September and finally harvest the end of May or the beginning of June.
Some of the relatives of Sven Magnus Svensson has sold off their land in Texas.
Yes.
Are you going to keep yours?
Well, that's always a question. You know, we are in different businesses. We love the land, and it's part of our history. But I think our feeling is that every business has to stand on its own and pull its own weight. And so this is part of our heritage, but business is important, too. So we have always to make a decision, and we have no plans to sell it, but it's impossible to say what will happen in the future.
En lever cowboy som kan prata småländska. Jas Svensson är barnbarn till Johan på Långåsa och halvbror till Lasse som berättat om Ingsbergs herrgård. Jas är 86 år och kan berätta om tider som flytt.
Nils Engström och jag kom tillsammans, min kusin. Det var 1927 på hösten. Pappa dog på våren och mamma dog när jag var 7 år gammal. Så jag var ensam. Och jag hade syskon, men det var inte detsamma. Det gifte sig och jag var inte gift. Så Pappa Anders Johan kom till Sverige och jag talade med honom. Han lovade oss arbeta här på ranchen. Så då åkte vi hit. Till början med så, så åkte jag med Bertil Johnson. Vi varje morgon fick vi åka omkring på ranchen i en gammal lastbil och smörja olja väderkvarnarna som pumpade vatten. Så det var en sak jag gjorde. Och sen hjälpte jag till med när de brände kalvar och lagade staket. Vad som helst, sånt där. Till sista tiden körde jag lastbil.
Vad hände? Hur gick det till när ni märkte kalvar?
Ja. De cowboys went out in the pasture and gathered them up and put them in a pen. Och sen så var det en pojk, han använde sitt lasso och slog det omkring halsen på en kalv och drog upp den och vi tog den och slog ner den på backen och höll den. Och det var två andra som brände dem.
Så du var med och slängde kalvarna i backen?
Ja, det gjorde jag många gånger. Ja. Och jag brände dem också lite senare.
När ni var ute på fälten och låg över natt ibland, var du med då?
Åh, ja, vi kök vägen. Och Lee Kelly, he was the cook. He was a good cook too. And we had just a wagon sheet and some blankets and a pillow.
Mm-hmm. Filtar och kuddar bara?
Ja, det var.
Så låg ni på marken?
Ja, låg på marken. Ja. Och det gick bra. Det var lite rädd för ormar, men jag blev ombeten en gång, skallerorm.
Jaså?
Men det var inte. Vi körde hö. Nils och jag var ute i körde hö, det var. Och han var under en sån där. Han låg under lite hö där. Och när jag tog gafflen och vände på det där höet så kom han ut och bet mig.
Du har kontakt med släkten i Sverige?
Åh, ja, ja. Vi talar med dem på telefon. Ett par gånger i månaden ändå. Ja. Skriver gör jag aldrig.
Det gör du inte. Varför inte det?
Jag tycker inte om att skriva brev. Det har jag aldrig gjort.
Men gillade du att gå i skolan när du var liten?
Inte så värst mycket. Nej. Jag gick i småskolan och sen flyttade vi in den där realskolan. Och jag tror jag gick samskolan ett par år. Sen slutade jag. Jag tog aldrig realen.
Nej. Du började jobba istället?
Ja.
Hann du lära dig någon engelska i skolan?
Ja, lite grann. Inte mycket, men vi lärde oss engelska och lite tyska. Mm. Men det blev inte mycket. Engelskan var rätt så intressant. Jag hade nog tänkt på att komma.
Komma hit?
Ja.
Har det varit bra tid att jobba i Texas?
Ja, det har varit goda tider. Det har det varit. Det är därför jag blev så gammal.
Ja, kanske det.
Vi ska lämna rancherna och norra Texas och återvända till storstaden Austin. Där finns det också svenskar. Congress Avenue i Austin, där Sven Magnus en gång köpte mark och byggde hus. Titta på det här huset. Där sitter skyltarna fortfarande kvar för Lundbergs bageri, som en gång fanns här. Huset är idag historiskt minnesmärke och där finns både bageri och souvenirbutik. De allra flesta svenskar som emigrerade till den främmande miljön i Texas var smålänningar. Men det kom andra också. Journalisten Tommy Hellström har spårat värmlänningar och redovisar det i en ny bok. Och några fick framträdande roller.
Ja, det var några stycken som spelade väldigt stor roll för svenskarna i Texas. Det var framförallt Carl Tjarnqvist från Karlskoga. Som kom hit efter att ha rest omkring lite grann norröver. Och han grundade den svenska metodiströrelsen, byggde själv 6 kyrkor, var en mångsysslare av format, gav ut tidningar, drev ett tryckeri, jobbade som murare och så vidare.
Allt detta han hann med alltså?
Allt detta han hann med på några decennier. Så hans namn är starkt förknippat med Texas svenska historia. Och det finns det också en Ernest Severin från Norra Råda. Som också var metodistpastor en tid. Han var också delägare i tidningen Texas-Posten under några år. Och sen startade han ett eget publishing company för att skriva en bok om svenskarna i Texas. Och den jobbade han med under några år. 3 år ungefär. Det blev en bibliografi över de första svenskarna. 1200 sidor.
Hur har du grävt för att få fram uppgifter om de här värmlänningarna i Texas?
Ja, grundläggande materialet om personerna som sådana har hittat på emigrantregistret i Karlstad. Jag har haft hjälp av Bertil Grundström i Tranås som samlar in fakta om emigrationen. Och material om händelser och så vidare har jag sökt i stor utsträckning i tidningen Texas-Posten.
Så du har suttit och läst några nummer av Texas-Posten?
Jag har läst mellan 35 och 40 årgångar av tidningen.
Hur känns det då när du hittar sånt som... Ja, det här är bra.
Ja, det är klart att det är väldigt roligt. Ännu roligare är nästan när man hittar någonting som man inte riktigt vet vad det är förrän man får fram ytterligare 3, 4, 5 pusselbitar. Och sen bildar det en liten historia.
Ja, du har träffat på många... värmlänningar och många smålänningar också. Men nu ska du få ge oss ett exempel till, tänker jag. På någon som gjorde sig bemärkt i Texas.
Då tänker du på Alfred Scott som kom från Stavnäs i västra Värmland. Han var dräng där och for iväg 21 år gammal. Utbildade sig, blev pastor i New Sweden Lutheran Church under många, många år. Han kom hit 1904 och var kvar till 1935. Jobbade sedan ytterligare i 9 år i andra församlingar efter sin pensionering. Och låg bakom mycket av utvecklingen av den svenska kulturen. Såg till att det byggdes skolor. Engagerade sig i ett sjukhus.
New Sweden, några mil utanför Austin. Den böljande prärien och en svensk kyrkogård. Det är svenska namn på de flesta gravstenarna. Och här ligger Alfred Scott begravd. Texterna berättar om svenskar som kommit till det nya landet och de flesta är från Småland. Kyrkan som Scott och hans församling byggde kan ses på långt avstånd och är en riktpunkt för många Texasbor och en sevärdhet för många. Scotts dotter Anna Magnusson kommer ihåg hur det var när kyrkan byggdes.
Oh, I remember it real well because we had moved into the new parsonage, and then they started on the after we were in there while Mr. Gustafson and Ed and my daddy worked together and got the plans, and then they brought it to the church council. And it was approved by them, but then it had to go to the congregation. And the congregation then approved the building of a new church.
It must be an exciting event.
Oh, yeah, it was. It was really exciting, we thought. And everything turned out. But Daddy and Mr. Gustafson did the plans for the whole church. And like I said, Daddy had seen and been in one church that... he felt real, you know, that it was real spiritually. When you'd get on the inside, you felt like you were in a church and not in just a chapel or some big, just building.
Where did he get that impression of you?
It was in Wahoo, Nebraska.
Because your father had traveled quite a lot.
Oh, yeah, he traveled a lot, but he, I think that's when he was in the colleges there where he really, went to this certain church, and he thought that was, a real nice-looking.
And how was it being growing up as a reverend's daughter?
Oh, I don't know if it was too much difference, except you weren't allowed to go places where others went sometimes. But I liked to dances. We couldn't go to dances. But other than that, why, we didn't miss out on anything, I think.
Edwin, how was it to date the reverend's daughter? How was it to date the reverend's daughter?
Oh, it was just like any other girl. I mean, they... But you didn't tell her about the first time I called you about a date.
Oh, yeah.
No, tell me.
I asked my mother, and she says, "You ask Daddy." I went in there and asked Daddy, I says, "Can I have a go out on a date tonight?" And he says, "With whom?" And I says, Edwin Magnuson. "Oh, he's okay." So I got to go. And from then on, we dated all the time with it. We didn't have to ask questions anymore.
So have you ever been to Sweden?
Yes. Two different times we have.
What did you do?
Oh, we went to see relatives there for one thing. Because we had, he had some cousins there.
I had five cousins.
Do you? Where?
Oh, Småland and Jönköping.
Pratade du svenska då?
Ja, ja. De kunde inte förstå att jag kunde tala så bra svenska. Jag var född i Texas.
Nej, men de förstod vad du sa.
Ja. Ja.
Och du då, Anna? Pratade du?
I really didn't have to talk Swedish because I didn't have any relatives living. But we went down just to see where mother had lived.
In Skåne.
Well, you had a cousin there.
Who? I don't remember.
Bernd? What's his name?
No.
He lived by himself.
But did you go to Värmland as well?
No, but I called up to talk to one of Daddy's brothers when we were there.
So how does it sound when you speak Swedish? Kan du prata lite?
Oh, jag kan prata lite. Skånska.
Skånska? Efter mamma?
Ja, det var det sa det. Ja.
Inte värmländska efter
Värmland.
Pappa.
Kunskapen och intresset för de svenska insatserna får inte dö ut.
And communities that were settled by Swedes here in Texas. We're standing here on the site that's very close to what was the campus of Texas Wesleyan University, which was founded by Swedish Methodists. They operated a college here. They were very committed to promoting their Swedish heritage, and we think today that we should also commemorate those sites and communities that have a connection with Texas Swedish heritage so people don't forget about it.
Is that important?
I think it is important. It allows the people in the community to know a little bit about the past, that when this city was built, that a number of ethnic groups did contribute to it, and the Swedes were certainly a large part of the community of Austin.
So what do you do at sites like where the college was before?
Well, we put up a marker. We usually have a dedication program. The marker indicates a little bit about what went on at the school, how large the school was, and it commemorates the site and lets people know that when you see a new building that something else was there before that.
What kind of response do you get?
We've had a very positive response. We probably had about 100 people out here for the marker dedications. Those that we hold in the small rural areas out east of Austin has been really surprising. I remember going out to a marker program dedication, and I came across a hill out in the middle of where was nowhere, and there was over 100 people standing on the side of the road waiting for the unveiling of the marker. That showed to me that there were a lot of people that were in these communities at one time, and I think it's important that we do commemorate those.
Rodney Johnson, president of the Texas Swedish Pioneer Association.
That's correct. I've had the presidency for about 3 years now, and it was a small organization that
is celebrating its 100th anniversary this year, 1996, as a result of mass immigration to Texas in 1867 was the first large group that Swenson brought. And they had a major celebration in 1917, but the first meeting was in 1896, and we hope to continue on, and from what Jim has said, for the same reasons, for our kids and our grandkids, that they know something about their heritage. It'll get lost real quick if we don't.
So what do you do?
Well, we just revived a newsletter. Carl Wedén, who was president of the Swedish Pioneer Association for many, many years and lived to be over 100 years old and was a UT graduate and so forth, had a quarterly newsletter. And so we haven't had a form of communications now for a number of years. And so we thought, as a result of the publishing of the translation of the books, Swedes in Texas, we found there's a real interest in this heritage. And the comment is genealogy and early Texas Swedish history. And so this newsletter went out about a month ago, and we, in 3 weeks, have had over 100 people subscribe to a membership in the association. And a lot of them are out of state. They're looking at their roots back here in Texas, and their grandkids that had grandparents here in Texas.
Are you surprised over the response?
I am. The book project surprised us. When Jim and I were co-chairmen of that project, that we said 200 or 300 books, and they were $100 books, so it's pretty serious when people want to spend that kind of money. And we ended up over 900 books published and sold. And from that, we said there must be an interest in this newsletter, this first newsletter. It's an 8-page newsletter that has indicated that right away. People were glad to send in their annual membership to the Swedish Pioneer Association. We meet once a year on Midsummers in Palm Valley Church there in Round Rock, which is pretty much the traditional meeting ground for that for many, many years. They had the meetings there, and that's where the log cabin, I think, that you've seen sat for many years and was moved in here to Austin by Carl Wedén. So we're trying to reactivate something that when I was growing up wasn't that big a thing.
Rodney, som vill lära sig svenska, kommer till Sverige i sommar. Han är nämligen en mycket skicklig träsnidare och ska visa vad han kan på Gammelvara i Värmland i juli. University of Texas är den här statens stolthet. Universitetet grundades 1883 och har idag 48 000 studenter. 12 000 av studenterna hör till den humanistiska fakulteten med svenskättlingen Sheldon Ekland Olsson som chef. En av lärarna är förresten författaren Lars Gustafsson. Svenskar har alltså spelat en roll i uppbyggnaden av dagens Texas. De flesta av dem var smålänningar. Och de kom dit tack vare Barkerydssonen Sven Magnus Svensson.